Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Rullar det?
Jag har försökt säga, jag har sagt till Mats nu att introlåten kanske är Frank Sinatra. Får se hur han kommer klara det här när du sätter honom på testen.
Mats?
Eller han? Tony Bennett?
Ja, är det Dead Kennedys?
Fly Me to the Moon med Tony Bennett.
Tony Bennett, ja. Vilken var du med? För jag vet, Tony Bennett och Sinatra körde...
Perry Como, Andy Williams.
Ja, just det. Andy Williams, han gjorde den här Where Do I Begin?
Där kom han smörsångare över.
Vad tycker du om honom då?
Vilka röster?
Men Tony Bennett och Frank Sinatra gjorde ju New York, New York tillsammans också vid tillfälle.
Lady Gaga och Tony Bennett var på turné. Nu är han ju dement tydligen, Tony Bennett.
Vad tråkigt.
Ja, det var ju tråkigt.
Han är 90 år.
Ja, han är ju gammal. Och Frank Sinatra är också död sedan länge.
Han är död däremot.
Tony Bennett kanske trillar upp in också.
Ja, det är inte omöjligt. Och någon som inte är död, det är våran musikintroartist. Mm. Vad heter låten och vad heter artisten?
Kanske Lovantell och...
Nej, det var, nu var det fel. Lovantell, han sa ju låten först och du sa heter låten verkligen Lovantell?
Nej, men alltså...
Vad heter artisten, Matt?
Lovantell och Lawrence Valentin bandet och allt det ni har byggt upp. Ska vi meja ner?
Allt de bygger upp ska vi meja ner. Ja, det är så nära. Men då så, till tonerna av allt de bygger upp ska vi meja ner med Florence Valentin, med som Mats så fint sa, Lovantell.
Så pass, ja.
De här sångare då i Florence
Valentin. Hur går det med Lovantell? Det var länge som hörde av honom, var det inte det?
Jag tror han kämpar på. Ja. Tror han håller på med något.
Är det så väl?
Ja, han gör nog, det är nog mycket konst och sådär.
Har han stimpengar för det här? Att vi kör honom varje vecka?
Ja, vi går ju via Gosnack, så vi har ju stimlicens, så att han får ju pengar för det.
Och lever han ju gott i alla fall.
Det, precis, vi kanske ger Lovantell en ny revival. Ja, precis.
Han kanske kan merparten av.
Ja, exakt.
Kanske kan kämpa på något år till då. Nej, men jag tror han håller på med något konst och det är väl någon utställning i Hjulsta Center. Jag vet inte vad han gör riktigt. Men bra låtar skriver i alla fall. Väldigt. Hörrni, vi ska väl också prata lite sport idag tycker jag. Mm. Och de jag sitter här med, ni är välkomna till Gotsnack Sport för övrigt.
Du är också välkommen.
Tack. Men jag tycker att jag välkomnar er, känner jag, eftersom jag pratar. Men jag välkomnar mig själv också då. Mats, välkommen.
Sandberg. Tackar.
Hur är läget?
Ja, det är bra den här veckan tycker jag. Det var ju sämre förut, det var det.
Men du har stött på en del taxar, sa du.
När jag går hit Ringvägen så träffar man ju ofta taxar här på Söder. Och jag går fram till taxarna direkt för att jag tycker taxarnas karaktär är fantastiska. Och deras innehållsrika blick och så vidare. Så att jag brukar... Och sen gick ju min hund bort då för ungefär 2 veckor sedan. Så att jag böjer mig ner och klappar dessa hundar. För jag tycker så mycket om taxar.
Känner de här taxarna att du är en taxman?
Jag hoppas ju på det i alla fall.
Jag tycker ägarinnorna och ägarna att du är lite ovanliga farbror. Eller välkomnar de så att säga att du kommer fram? Och...
Ja, jag hoppas att de välkomnar mig så att det inte är något annat.
Ja, det börjar liksom sprida sitt rykte på Söder. Nu är han där igen. Han ska alltid ner och klappa bakom örat.
Det förvånar mig inte.
Nej, de är lite mindre vad heter det, receptiva här i Solna kanske. För...
Men han tror att han har haft en tax.
Taxmannen, som ja, även kallad. Olle Palmlöf, hur mår du?
Jo, det är bra. Jag följde en stor match igår på, alltså det var ju PSG mot Real Madrid. Fantastisk match. Och saken är att jag satt inte vid tvn. Och då blev det nummer två. För Radiosporten sände inte heller. Då följde jag den via text-tv sedan 377. Oh. Men jag vill säga att det är också spännande att se de här när det dyker upp. Alltså från 01, 11, 12. Det är väldigt spännande att titta. Följ också på text-tv. Och då vill jag säga, alltså när det var den här australiska finalen mellan Medvedev och Nadal. Då stod det 2-2. Då var jag så nervös. Så vågade inte titta. Då följde jag den på text-tv. Och det är inte så illa att göra det. Men jag vill att ni berättar för mig, ni som såg matchen.
Ja, mardrömmen för första Mats och Olle då, att titta på text-tv när man tittar på tipset. Och tron om man har fått 13 rätt då. Och så visar att det är 20 minuter fördröjning. Och det har liksom blivit 7 förändringar. Det är ju inte kul alltså.
Nej, men målservice är inte 20 minuter fördröjning. Det sköter de bra.
De sköter det bra. Ja. Okay. För det kan vara lite olika. Framförallt på nätten är det hopplöst. Om de, med NHL och sånt där. Det kan man aldrig titta på text-tv. Men annars är det väldigt bra.
Alltså, jag led igår... Jag är ju en stor PSG-fan, den enda kanske. Jag tänker inte på deras finansiering. Jag tänker på deras sätt att spela som tiki-taka-fotboll som Barcelona gjorde förut. En kortpass fotboll som är fantastisk i mina ögon. Och jag kunde bara se att de skulle gå vidare efter 2-0-ledning sammanlagt då, genom 2-0. Mbappé först 1-0 hemma och så 1-0 igen då i första halvleken. Så jag njöt, men sen kom en otrolig kalldusch.
Jag tror att, Mats, det är du och väldigt många högstadieelever i förorterna som älskar PSG. Sådär, eller reservationslöst.
Ja, men jag ställer upp på det till 100%.
Ja, precis. Du är ju från Solna också. Absolut. Hela den biten Solna, så att det är jättekult. Men det som hände var i alla fall att PSG vann för 2 veckor sedan. Där sen står på, vi spelade in på torsdagen och matchen var på onsdagen då, den 8 mars. Men första matchen var veckan innan, 2 veckor innan, i Paris, där PSG vinner med 1-0 efter sent mål av Mbappé. Och då tror man ju lite grann att där kommer väl Real stöka av på något sätt. Men får en kalldusch i typ 52 minuten. Eller något liknande. Eller om det var i första halvlek till och med.
Precis.
När PSG gör 1-0. Och då trodde jag i alla fall. Nu är det väl över, tänkte jag.
Nej, det trodde inte jag. För att alltså, PSG är tyvärr felbalanserat som lag. De har, alltså, det stämmer inte mellan anfallsspel och försvarsspel. Som normala lag som är homogena och det. Utan... Alltså det är inte mycket ifrån att laget ligger i spillror och när det inte stämmer uppspelen från backlinjen och fram till denna eminenta fantastiska forwardstrio så är det så lätt att bryta av deras rytm i spelet, harmoni i spelet. Så att det var vad som hände efter 1-1 katastrofen igår efter denna enorma tavla av Donnarumma. På den nivån, det är otroligt ofattbart att sätta hela laget i skiten.
Ja, Donnarumma är ju målvakt i PSG då. Och man kan väl säga...
Han slår Buffons efterträdare, va?
Ja, och är väl det i någon mån. Han står ju i landslaget och gör det väl ändå med viss bravur. De vann ju EM-guld i somras och så vidare, men... Jag håller med om att han når inte upp till Buffons.
Men det är ju en talang, nivå. En målvaktstalang som helt saknar omdöme, så är det ju.
Han är väldigt ung än så länge, han är ju 23.
Jo, men det är ju en kille som har en sån enorm, famös förmåga att stå i mål och mota bollar och stå rätt och så vidare. Men han tar så mycket felbeslut mellan varven så att han är en stor fara för egna laget.
Och det är därför målvakter är som bäst mellan typ... 33 och 37 kanske. Eller,
alla det fall. Var väl Thomas Ravelli. Var med det?
Ja, han var typ 49 när han var bäst.
30 till 49 kanske.
Ja, så är 30 till 39, 37. Men det är många, många typ som får också en liten revival då. Till exempel Van der Sar i United. När han gick från Fulham till United. Och man trodde att han är väl halvslut. Visst att han var ju klart bäst i världen. Mm. Eller i alla fall en av de bästa. Men i alla fall, det hände ju någonting mer. Det var inte bara att Donnarumma var dålig.
Ja, men det här trycket av Benzema såklart.
Ja, alltså vilken otrolig anfallare. Alltså på den, och var på den nivån sen 2007 när han slog igenom i Lyon i 15 år och helt utan paus gör så mycket mål och viktiga mål framförallt.
Fast inte i franska landslaget.
Nej, ja, där är han lite sämre.
Men han får ju inte spela, va?
Han fick ju inte spela.
Nej, det har varit så mycket turer.
Utan kriminella skäl och så vidare var ju inte med i landslaget under Deschamps. Men fick då spela ändå i Real Madrid.
Precis, det som hände var att han utpressade lillkillen Valbuena, kan just man säga. Det. Det skulle han inte ha gjort såklart, nej. Det var ju jättetaskigt.
Det visste man redan på Alfons Åbergs tid, att man ska inte vara taskig mot en lillkille.
Precis, han var ju en och typ nästan 1,40, alltså Valbuena. Han är typ 1,58, det finns ju bilder på honom från när han spelade i Marseille, där han är bredvid en riktig bjässe. Och det ser ut som liksom, vet det, Valiant och Lilleputtelandet.
Den här Sylöv i Bayern München. Den här jätte...
Ja, precis. Syl är ju en jättefågel.
Och Jan Koller var stor också.
Oh, gud, vilka andra stora fotbollsspelare har vi?
Ja, jo, men det var han naturligtvis, engelsmannen med Crouch. Var ju jättelång. Han var inte så stor, men väldigt, väldigt lång.
Var han var ju speciell, den här Crouch. Hade väldigt tunn kropp. Alltså, han såg ut... Ja. Ingen trodde att han skulle kunna klara konkurrensen med sin tunna kropp, men han klarade den galant.
Ja, han såg sjuk, jag gjorde inte det.
Ja. Lukaku är ju en bjässe.
Ja, jo, visst.
Ja, men det, och Zlatan får vi inte glömma.
Mm. Nej, nej, nej.
1,93 kanske.
Zlatan är
jag tror att Zlatan är 1,96 eller 1,95.
Var jag fel där?
Ja.
Och framförallt liksom ett monsters kropp. Det är som hämtat ur någon mytologisk saga nästan.
Men jag hoppas ändå att de engelska lagen slår ut Real Madrid, det hoppas jag i alla fall, Liverpool eller Manchester City, att de knockar Real Madrid, för i mitt ögon så är det ett divalag som alltid går på 70% i La Liga nästan. De gör inte sitt bästa och det är ett stjärnspäckat lag, men ännu mer PSG är ju inget lag, det är fullsmetat med stjärnor egentligen, det hänger inte ihop riktigt hela laget, men ändå för mig är Champions League i mångt och mycket halverat där PSG är borta faktiskt.
Ja, men jag tycker att PSG, för att någonting du inte kan köpa dig till, det är historia och det är klass och värdighet. Du kan liksom inte köpa det, för att City har aldrig vunnit, PSG har aldrig vunnit. Nu har visserligen Chelsea vunnit. Chelsea har varit bättre lite längre än de andra klubbarna och har liksom en historia någonstans. PSG har liksom varit ett marginallag i Frankrike.
Ja, men
och City var ett marginallag i England.
Det som påminner mest om Barcelona 2009, det är ju PSG när deras anfallsspel fungerar. Nu är ju gubbarna på väg att bli lite gamla allihopa, inget typ av Messi.
Messi var ju kass igår.
Ja, kass, som vanligt. Men det är ändå otroligt att se när det här laget fungerar med sitt enorma kortpassningsspel. Det är då jag riktigt njuter.
Den här Di Maria, finns han kvar?
Di Maria, han är kvar.
Han var med igår.
Han är väl okej. Men de är också, jag tror också, de lider ju väldigt mycket PSG av sin liga. Att de är för bra helt enkelt.
Ja, för
det finns ingen konkurrens.
För de är ju bara Champions League som gäller hela året. Och så åker de ut på det här sättet då, helt i onödigt, genom Donnarummas förtjänst.
Men också för...
Ligan är ju amputerad.
Men också, jag håller med om att de är väldigt felbalanserade, för att framförallt tredje målet är ju en jättebjudning också av Marquinhos.
Passningen snett inåt bakåt, bara direkt till Benzema.
Rensa. Mm. Och det här tror jag, Real kan vara så trygga i att vi har våra 13 titlar. Mm. Vi vet vad vi kan, vi vet vad vi är, vi vet vilken klubb vi är. Mm. Men PSG som är helt de törstar efter den här titeln.
Ja, verkligen.
Och har inte riktigt den tryggheten, tror jag. Och jag förstår inte att man inte har köpt in bättre backar. Alltså att man inte har satsat lite mer där. För att det är helt fel sätt.
Han fick väl togspel också, manager. Det är han som är ägaren för Paris. Han
var uppe och bråka. Precis, kaffe.
Ja, det hörs ju på namnet att han fick togspel.
Ja, han blev helt tokig. Han har ju tydligen letat efter domarrummet. Och gått berserk ner i katakomberna.
Inte efter Donnarumma, utan domarrummet.
Domarrumma.
Och Donnarumma har ju också tydligen hamnat i bråk. Men Neymar.
Jaha.
De har börjat slänga käft med varandra efter matchen angående målen, för att Donnarumma har till Donnarummas försvar, första målet 100% hans fel. Men de andra målen är också svagt försvarsspel.
Ja, framförallt svagt försvarsspel. Alltså backlinjen var ju katastrof.
Ja, och det börjar tycker jag även för målet som Benzema gör när det är Modric som gör en helt vansinnigt fin offensiv utflykt.
Tänker han spela fortfarande?
Han är ju 85, tror jag.
Ja.
Det är ju nästa del i det här Real Madrid som jag är imponerad av. Att man liksom, på det sättet man bygger ett lag på. Real Madrid bygger ju inte fram, de bygger bakifrån. Sen har man ju stjärnor och så vidare, men man bygger långsiktigt, man bygger bakifrån. Mm. I vilket fall så Modric passning på andra målet är ju superfin. Men där är också att de tar inte riktigt jobbet, tycker jag, anfallsspelarna i PSG.
Nej, absolut inte. Det är också ett lag som är fyllt av diver. Och det var två divalag som möttes, men första halvleken var enorm.
Mm.
Det är lite som Södertälje i hockey nu. Jag har hört att de kämpar ingenting. Alltså, de är på väg att åka ur ettan. Anrika Södertälje. Men ja. Hur minns jag? Anders Elde. Men hur minns jag allihopa? Mats Hallin. Mm. Jävla svin.
Ja, Mats Karlsson kanske.
Ja,
Mats, eller Masken Karlsson.
Ja, men han var där en period. Han var ju i Brynäs länge. Men han var ju där
en liten,
lite också.
En liten ja.
Men alltså, det finns inget god. Det är lite likhetstecken mellan Södertälje och PSG.
Men vill,
som vi brukar säga.
Men vill du? Det är min gamla klubb SSK. Där, så jag var grabb. Det första laget jag såg i ishockey, det var i SSK tidigt. Så att jag håller med om det, att det finns ingen riktig själ i Södertälje. Och...
Alltså Tom Eklund 85, han saknas ju vid SM-guldet.
Mm, verkligen.
Jag undrar lite grann, håller de på att tröttna PSG? Var det här desperation?
Och vilka är de i det här läget?
Ja, förlåt. Den vi pratar om, alltså Nasser Al... Kaif heter han, va? Den här,
ja, men han har väl ett jävla humör, så han tröttnar väl i 500 delar, sen kommer han igång igen.
Alltså jag vet inte om det känns som att det är lite som Kuwait i VM 82 när de stormar planen, kommer du ihåg det?
Var Kuwait med i VM 82?
Ja, när tjejkerna gick in på planen. Mm. Det är en klassiker. Att jag vet inte om de är så vana vid att få som de vill, att de kan liksom inte acceptera att det går att förlora.
Mm.
Men det har ändå varit, det har ju varit lite tur innan att han
väl. Men alltså den tjabbigaste måste jag säga. Jag vet inte om det var VM 90 eller VM 94, något år var det, så var ju Irak med. Och då var alltså Uday Hussein, Saddams äldste son, som inte skulle få ta över, för till och med Saddam insåg att han var för galen. Men han var ju ledare för irakiska fotbollslandslaget, överledare. Så när de torskade alla tre matcherna, då gick han enligt uppgift, jag har stått i internationella media, svårt att bekräfta, men det sägs att han då, de fick ligga på mage alla spelare, och sen gick han och skar deras fotsulor som straff för att de hade torskat så mycket. Det var hårt. Och där är Hussein, han dog sen.
Men det lät ju hemskt. Vad tror vi att vi gör så, vi kollar vad han heter, för att det här går ju inte. Heter han Nasser Al?
Vet du vilket VM det var? Var det 94 eller 90 som Kuwait var med? Eller som förlåt, som Irak kom med?
Jag kommer inte ihåg riktigt faktiskt.
Nasser Al Khelaifi heter han, förlåt. Jag ber om ursäkt. Tror jag att han har tappat det? För att han har ju tydligen hotat någon ledare i Real Madrid och döda honom, för han filmade länsfloppet.
Men han låter inte som en snubbe som hotar och dödar folk lite stup i kvarten.
Jo, och kanske också dödar folk. Men att han måste ändå hålla sig på den här nivån. Ja.
Men han måste vara van vid PSGs insatser i Champions League, deras enda viktiga turnering. För att de har ju, bortsett från en finalplats här om året, har de ju misslyckats varenda gång. Så han måste vara väldigt luttrad, den här Nasser, att det här stjärnlaget inte presterar. Och någonting måste ju vara fel. Så Pochettino då, som är coach nu, han måste ta sig en riktig funderare på hur laget är byggt. Alltså.
Ja, Pochettino är inte heller... För jag började ifrågasätta även Leonardo, som är sportchefen och som har väldigt täta band.
Alltså Pochettino låter ju som en opera. Är det ett riktigt namn?
Det är ett riktigt argentinskt namn faktiskt.
Oj, till och med det.
Ja, till och med det.
Det låter som en Puccini-opera.
Ja, lite så.
Men han är ju en kompetent coach.
Alltså, ja, men han är ju ändå... Han har gjort det bra i Tottenham.
Han var ju verkligen önskad när han kom.
Inte vunnit så mycket dock. Inte vunnit någonting faktiskt.
Nej, men han
faktiskt.
Har ju en bra grepp om laget normalt sett, och är en bra matchcoach.
Han gjort det bra i Tottenham får man ju säga ändå, innan han fick sparken, jättekonstigt tycker jag. Men Leonardo då, som har väldigt täta band till den här El-Khelaifi-familjen. Det känns ju som att de glider runt som någon form av Jesper Jansson och Micke Hjelmberg gör på Södersalen. Eller på, förlåt.
Årsta.
På Årsta och Tele2 just nu. Och liksom åker ner till afrikanska länder med stora sedelbuntar. De har lite samma typ av koppling, tror jag. Att det i det här fallet så är El-Khelaifi.
Du kommer aldrig säga... Alltså du har svårare för det namnet än vad Mats har för startlåten.
Ja, inte riktigt.
inte riktigt. I det här fallet så är El-Khelaifi. Okay. Eller El-Khelaifi kanske man ska säga. Är ju då Jesper Jansson i det här fallet. Och Leonardo är Micke Hjelmberg som bara hänger på liksom, och får kratta manegen. Men jag tror att han kanske kommer få kicken nu. För han var också enligt uppgift jättearg i katakomberna.
Jag förstår ju att de var arga efter förlusten, för att det betyder ju så enormt mycket för klubben då, naturligtvis. Så det är ju klart. Alltså, solen går ju moln verkligen för PSG efter den katastrofen i åttondelsfinalen.
Men också med att man har tagit in Messi. Mbappé ryktas få ett superkontrakt. de tröttnar väl kanske också snart.
Men alltså för 4 veckor sedan så tippade vi vem som skulle, vilket lag som skulle bli slutsegrare i Champions League. Jag tippade PSG, uppenbarligen inte sant nu. Men om ni ska tippa nu av de lag som är kvar, vilket lag kommer vinna?
Vad tippade jag då då?
Det minns jag inte.
Real kanske eventuellt.
Du tippar något så otroligt ointressant så jag minns inte.
Tippa sport. Vilka vinner Champions League nu då?
Alltså Champions League, jag tror att Manchester City är oövervinneliga nu med denna demontränare. Så att i ett skarpt läge så tror jag att det är väldigt svårt att slå ut Manchester City just i år.
Du, ja.
Får jag svara också?
Ja.
Fast jag inte kan lika mycket.
Du får jättegärna.
Jag tror att det är dags för Paris. De har ju så mycket pengar, de har försökt så många år. Och nu tror jag att det kommer överraska år, för ingen tror på dem.
Ja. Nej, Sporting åkte ut, sitter vidare. Men som vi pratade om innan där, vad tror
alltså,
du
att... Något engelskt lag, alltså, det är smaksak tycker jag, Liverpool eller Manchester City. Alltså de har ju såna enorma coacher. Hade PSG haft en coach som Jürgen Klopp så hade det funkat.
Då hade det funkat bra. Det...
Man ska också få de här tre längst fram och jobba i hans
de skulle egen, ju, han skulle skälla på dem på tyska.
Han är liksom ja. Han är en dirigent som för en orkester.
Alltså, gegenpress, gegenpress. Alltså,
skriker Klopp.
Både vad heter det, Pep Guardiola och Jürgen Klopp, de hanterar ju laget som de dirigerar ju som en orkester nästan. De följer, alltså Liverpool följer varje steg på planen som Klopp dikterar. Och det gör ju också Manchester City för Pep Guardiola. Så att det saknades ju i matchen för PSG verkligen. Så att med dessa supercoacher, världens två bästa coacher, så hade PSG varit ett helt annat lag.
Det skulle bli intressant att se nu, för att jag tycker att Liverpool kanske har inte riktigt lika bra form som City. Men man har ju inte förlorat en match. Nu förlorar man visserligen mot Inter. Men ledde den med 2-0 för första matchen. Så att det var ju inte helt... Det, var ändå, det kändes ändå säkert, tyckte jag.
Jag håller nu på Liverpool i alla fall. För att det känns som att det är de absolut vassaste blanksli... Alltså när de har vässat svärden riktigt ordentligt. Så känns Liverpool något vassare än Manchester City. I ett riktigt hotfullt läge.
Och vi är också där igen. Vi är där med att det går inte att köpa historia. Det går inte att köpa klass. Det är någonting, för att nu håller jag visserligen på Liverpool, men City är överlägset i ligan, och liksom United är överlägset i ligan. När det gäller Europaspel, det är någonting med att gå in på Anfield. Man är så otroligt trygga i den situationen. Det är bara att kolla när man åkte till Istanbul och vände då 2005. Det var ju otroligt naturligtvis.
De vann ju då, ja.
De vann ju. Och sen,
men då var de ju dåliga på det. Det var klart de inte var, men det var en lång tid utan segrar.
Ja, men så var det. Det var 2005. För 85.
En klassisk final i Istanbul.
Ja, det var kanske den bästa final som spelats.
2005, ja.
Men oavsett, man har ju varit dåliga som lag. Men man går alltid nästan långt i Champions League. För att det finns någonting. Jag vet inte vad det är riktigt, men tradition är jätteviktigt i fotboll. Och framförallt för en klubb som Liverpool så betyder det allt nästan.
Ja, och vi säger ju här nu Champions League, det säger de för Champions League. Men på Radiosporten har jag märkt att de säger mer Champions League. Och det heter ju förstås, om man ska säga Champions League. Men det stör mig ändå lite att de säger Champions League. För att vi ändå vad föredrar ni? Champions League eller Champions League?
Champions League som vi alltid har sagt.
Ja, Champions League säger man va?
Ja, jag tycker, alltså, vi är ju svenskar ändå.
För engelska kan... Jag kan acceptera att Tennisberg gänget, han kanske inte är kvar, det var inte så aktuellt.
Inte kvar längre, det var 2005.
Det var ett tag sedan, men jag kan acceptera att man är Champions League, att man säger så.
Oh.
Men när de börjar med Barcelona och sånt där, så får det bara...
Ja, men det alltså Champions League är samma som, vi säger Sex Pistols som gamla punkgruppen, men de säger Sex Pistols. Och det är lite samma pryl.
Vad är doktorn? Alban! Thomas! Björn och Mattias!
Alla vi längtar efter sommaren. Alla vi längtar efter solen.
Men nu kan vi lyssna bara en gång till bara. Lyssna i början där.
Ja.
Det låter som att han ropar på doktorn. Att det är som att han är någon av dem som ropar. Men och så får de aldrig någon en adressat.
Vad är doktorn? Alban! Thomas! Björn och Mattias!
Alla vi längtar efter sommaren. Alla vi
Friends in Need. Och så Friends igen. Och det finns ju också då någonting som heter Friends som kom med en stor nyhet i veckan. Såg ni det? Som var, alltså, de var gäster i Nyhetsmorgon på TV4. Skrev en debattartikel i DN Debatt och var på alla nyheter. Och det var så här. Vart fjärde barn kränks inom idrotten var deras nyhet. Mm. Såg ni det?
Nej.
Ja, jag såg det.
Jag misstänker vart du barkar någonstans.
Ja, du gör det. För det är så här, den heter så här. En rapport som de har jobbat med länge. Den heter Inte kul, men det får man tåla. Den har fått mycket uppmärksamhet alltså. Rapporten är väldigt tydlig och den är alarmerande. Den slår fast att då vart fjärde barn kränks inom idrotten stor... Alltså tydligt, liksom. Då tänker man ju så här, fy fan, för jävligt tänker man då förstås. Det är det första man tänker. Och sen det andra, som jag tänker i alla fall, är hur fan kan de veta det? Att vars fjärde barn...
Och vilken grad av kränkning är det? Alltså kränkning idag är ju inte samma som kränkning för 30 år sedan.
Nej, du är lite inne på vad jag funderar på. För själva rapporten här som har lagt ut i sin helhet är en mycket ambitiös text. Det är 35 tätskrivna sidor utan ett enda svenskfel, kan jag meddela, Jesper.
Oj, ja. Det var trevligt.
Ja, och den grundas i en undersökning som gjordes i samarbete med Novus i december 2021. Och den bygger på 1028 intervjuer med barn och unga mellan 8 och 18 år som är med i en idrottsförening. Och i den här rapporten så gör då Friends ett försök att definiera vad en kränkning är. Och det är ju bra att de försöker definiera det, men det är svårt. Mm. Då säger de så här, de 7 diskrimineringsgrunderna är enligt Friends. Det är kön, det är könsöverskridande identitet eller uttryck, det är etnisk tillhörighet, det är religion eller annan trosuppfattning, det är funktionsnedsättning, det är sexuell läggning och det är ålder. Men det här innebär ju då att om en ledare till exempel skulle säga fan du Pelle får inte spela för du är så jävla ful, då låter det ju taskigt och elakt till och med kränkande kanske. Men tittar man på de här 7 diskrimineringsgrunderna så platsar den ju inte, för den platsar ju inte inom könsöverskridande eller etnisk. Eller, den platsar ju
inte, inte nödvändigtvis i alla fall.
Nej, det är ingen av dem platsar den faktiskt i. Och det är lite som att de har känt på sig det, för då har de liksom dragit en brasklapp också. Då skriver de så här i rapporten. Friends beskriver en kränkning som en handling som gör att personen som blir utsatt känner sig ledsen, sårad och mindre värd. Eller hur? Är ni med?
Mm.
Alltså om en lärare, men det innebär lite problem då. Om då en ledare säger så här. Tänker situationen så här. Om en ledare säger då till en liten pojke, kanske vi säger Pelle, leker med fortfarande så här, men säger så här. Eftersom du inte har varit med på de 3 senaste träningarna så får du inte spela idag. Om då lille Pelle känner sig kränkt, sårad eller mindre värd, så är det alltså kränkande.
Är det här din...
Ja, det är klart att det är. För om man då en ledare säger, du har inte varit med på träningarna, du har inte varit med så du får inte spela. Och om då Pelle känner sig kränkt över det, då är det enligt Friends en kränkning. Samtidigt som om en annan ledare säger till Pelle, fan, nu är det dags för dig att byta ut din äcklig lille bög. Och Pelle tycker, fan, det är skön jargong mellan mig och tränaren. Då är det inte en kränkning. Då dyker upp ett problem med den här undersökningen. Och det är liksom för att ingenstans görs det skillnad på vad som är en upplevd kränkning och kanske en kränkning. Förstår ni vad jag menar?
Mm, att det finns ju alltid en...
Det går ju att säga saker på olika sätt också. Och människor tar ju till sig på olika sätt naturligtvis. Men återigen, alltså att kränka någon, det är ju inte som är relevant de senaste 10 åren uppfattar det som att folk känner sig kränkta. Vilket ju mycket också orsaken till gängkriminaliteten i Sverige naturligtvis. Men det upplevdes ju inte alls på samma sätt en kränkande handling för 40 år sedan.
Nej, men det har ju blivit lite annorlunda. Men ja. Problemet med undersökningen är alltså då förstås att det bygger på upplevda kränkningar. Och eftersom kidsen är som de är då, va? Och kanske inte var det. Alltså, så fort någon säger någonting till någon så kanske man tar det som en kränkning. Alltså är den här undersökningen inte värdigt skit.
Men säger jag det är också
det är ett tidsdokument på något tidsdokument sätt. Över dagens så att säga... Hur verkligheten ser ut idag på något sätt, där kan man tycka både för och emot om det, men ett riktigt klockrent dokument är det.
Men det är väl också bara, alltså jag tycker det var nästan ögonfallande att bara vara 25%. Det är väl exakt vad som det är liksom det skapar, eller jag känner lite jag känner lite förtroende för rapporten. För att det är ju ganska lite jämfört med skolan.
Ja, men det kanske är det. Men
det kanske inte ens behövs.
Men jag var nyfiken på det här. Just det här
du kom sin kant.
Ja, det var jag. Kom han och min kaffe. Ja, men jag var lite nyfiken på det här eftersom det är ju väldigt svårt. Eftersom det handlar om upplevda kränkningar. En upplevd kränkning behöver ju inte vara en kränkning. Som sagt, om man säger du får inte spela för att du inte tränat. Det kanske någon tar som en kränkning. Men om någon säger något jättetaskigt så kanske inte tar det som en kränkning. Så jag mejlade faktiskt till hon som heter Maja Frankel som är generalsekreterare tror jag, eller vd för det här. Mm. Och då försökte jag smöra i mejlet till mig, så jag skrev in två hen till och med det här. Jag ser. Om till exempel en fotbollstränare säger till en ung, ung spelare att hen inte får spela dagens match eftersom hen har varit frånvarande på de senaste träningen. Så det, och så, ja, så smörjade jag vidare. Men då frågar jag om de har tagit hänsyn och tänkt på den här diskrepansen mellan upplevd kränkning och verklig kränkning. Två dagar sedan jag har inte fått svar förstås.
Nej, de kommer inte svara.
Nej, de kommer inte svara. Det finns ju inget svar.
Men om du har en fotbollstränare, det behöver inte vara Capello och de där från, alltså, från jävla Sovjetunionen.
Han var elak.
Han var elak.
Capello var dum.
Men de ansågs ju väldigt starka i sina karaktärer när de var raka mot spelarna och kunde säga i omklädningsrummet precis sanningen, vilket grabbarna då också tog väldigt väl emot, att det var en rak tränare.
Tror vi i alla fall, för att det är ofta de... Alltså, som, det är alltid en liten högre ribba såklart att gå ut och säga att jag tyckte inte om det där. Än vem borde jag säga att det där är bra?
Typ. Eller till son av ryska landslaget i ishockey förr i världen. Alltså, men han var ju, i den kulturen han verkade då, så var det ju helt okej okay, naturligtvis att vara fruktansvärt rak och otroligt tydlig och säga precis vad saken gällde. Och jag tror att många tog till sig det faktiskt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast. Alongside my good friend, John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, men summa summarum så det kan ju vara lite intressant att var fjärde upplever sig kränkt, men det är inte värt en DN-debatt, det är det inte.
Nej, jag tror ju dessutom att det borde vara fler.
Ja, nyheten ska kanske vara 3 av 4 har inte upplevt sig kränkt där.
Ja, jag tycker nästan att det var överraskande bra siffror.
Ja, det är aldrig bra
att någon känner sig kränkt, ska man säga. Det
tycker inte jag heller.
Men... Jag trodde faktiskt att det skulle vara många, många, många fler.
Uh-huh.
Men jag vet ju också att det har lärt mig att säga jag vet. Som att jag, men klubbarna idag i alla fall, typ AIK, Hammarby, Djurgården.
Det finns fler klubbar utanför Stockholm.
Ja, men vi tar de tre i alla fall. För att jag vet, de vet jag nämligen har ett så kallat värdegrundsarbete.
Oh.
Och det tycker man, men det som är bra är ju att en kompis har berättat att han är ju tränare då i AIK. De har haft ett problem, eller kan ha problem med mobbing och så här grejer i laget. Men då kopplar man då in, för då kanske man pratar med spelare först och säger att det här upplever de andra. Så kan vi, och så får man se om det blir bättre eller inte. För det kan ju också hämma inte bara liksom aktiviteten eller drivsen i laget, utan kan ju också hämma utvecklingen av spelare. Massa grejer som.
Ja.
Även om det kanske inte ens är en spelare som gör något enligt någon form av vår måttstock då speciellt allvarligt. Men att det ändå upplevs som ett stort obehaglaget eller vad det kan vara.
Jo, men det kan också väcka, man ser att folk går och letar efter och känner sig kränkta hela tiden.
Så kan det verkligen vara. Det är också en grej. Men då kopplar man då in någon form av värdegrundskoordinator som tar hand om det här. Vilket jag tycker är bra.
Det är som en svensk idé.
Väldigt svenskt. Det får du tycka är bra, Jesper, men det är inte bra. För att hålla på och prata om värdegrund. Ja, men vi har lagar i Sverige, det räcker. Som brukar säga, och Ian Wachtmeister, lite sunt förnuft. Liksom värdegrund,
men
lägg ner.
Men det är också nästan, vad är sunt förnuft?
Mycket som en svensk attityd, tycker jag, i dagens läge. Att det är så vansinnigt fel att bli kränkt. Och jag kan tycka både det ena och det andra om det. Men när det är Stockholmsklubbarna då, så kan jag historiskt tycka att Hammarby var den mest förlåtande klubben av de tre Stockholmsklubbarna i toppen. Hammarby hade ju en mycket, kanske inte på hemmer, åt det hållet, inställning. Där förekom inte mycket mobbing. AIK har ju en finare attityd historiskt sett. Där tror jag inte förekommer så mycket mobbing heller. Men i Djurgården, inte nu men förr, så var det nog det värsta mobbarlaget i Stockholmsfotbollens topp, det är jag övertygad om. För de hade riktigt tuffa lirare förr i världen.
Vilken tid pratar vi om ungefär?
Nu snackar vi om alltså, 60, 70, 80, något sånt där. Och då var Djurgården ökända för att många passade in i det otroligt hårda klimatet i Djurgården. Och kanske gick till Hammarby då, för att det var mycket, mycket liberalare.
Ja, det var så Dinga Dong med Teach In som vann Eurovision 76 tror jag, eller om det var 75.
Härlig låt.
Mats, 75 var ju Abba som. Nej, det var 74. Så jag kan vara 75.
Men jag tror att det kan vara 76.
Det var väl det här Ambition Friden 75.
Ja,
det var nog 76 då. Men den där låten har du ragga brudar till, Mats.
Ja,
sent 70.
You name it. Du vet inte hur rätt du har.
Vilken låt var du dansade till när du träffade din fru?
Ja, på Albatross menar du?
Ja.
När jag träffade frun, vilken låt det var. Det var väl någonting med... Det var något dansband.
Ja, kan det ha varit några vikingarna då? Eller?
Kanske var den här...
Hurtagers.
Alltså föregången till Kristi Sjöken, nämligen Bors.
Stefan Bors, ja.
Ja, det var han som sjöng.
Vad gick den då? En liten fiskehamn.
Ja, den är ju bra. Oj.
Vi kanske kan spela lite senare då. Men anledningen till att vi spelar holländsk musik i programmet, det gör man ju inte varje dag kanske.
Nej.
Det är nämligen så här att en fotbollsspelare som heter Quincy Promes, eller Quincy Promes, vet faktiskt inte, är det Promes kanske? Eller jag tror att det är Promes.
Något av de tre.
Ja, något. Han åtalas för mordförsök. Det är nämligen så här att han utreds för en knivattack på sin kusin. Och det har läckt ut ett telefonsamtal där han pratar med typ sin familj eller vem det är, och säger att om någon stjäl från min moster så kommer jag döda den jäveln, typ något sånt. Och sen har han då attackerat den här personen.
Alltså han följde upp det med en verklig handling då alltså.
Precis.
Så han har gjort ju... något som den här PSG-ägaren skulle kunna säga varje dag.
Exakt. Han knivhögg sin kusin då för ett par år sedan faktiskt. Jag tror att det var 2020. Men nu har han ju varit flyttlande typ. I alla fall flytt sin fotbollskarriär. Han spelar ju Spartak Moskva nu. Och då är frågan, kommer han ens bli utlämnad? Jag tror att han skulle kunna bli kvar där som någon Depardieu-figur.
Ja, just det.
Att han bara bor och verkar
alltid utåt. Fråga, lycka för honom kanske, Spartak.
Det kanske var det bästa som kunde hända honom.
Ja.
Ja, säkerligen.
Att han blir dömd till 4 års fängelse för mordförsök i Holland, i någon domstol i Haag eller vad det kan vara.
Ja.
Eller Amsterdam.
Och ej utlämnad.
Ej utlämnad, för att de kommer inte lämna ut en annan medborgare.
Det är vinst varje gång. Vilken toppen grej. Toppen deal.
Ja, bra för Quincy Promes. Ja. Eller Proms.
Och kriget kom ju inte fel då heller.
Där spelade väl också Jordan Larsson, spelade väl där innan han stack hem. Och det är nog inte illa att spela fotboll i Ryssland, tror jag. Det är otroligt höga löner och det är fri bil och jättebra bostad. Jag vet, Granen...
I Krasnodar, vilket bra klimat det var också. Han var så nöjd med solen och värmen.
Han skapar ju,
han skapar ju
en förmögenhet för livet där.
Ja, han tjänade väl...
Andreas Granqvist. Allting var fritt och så jättehög lön.
Men man tjänade väl nästan typ 25 miljoner om året.
En konstig grej med Granqvist. Vi skulle, i ett tv-program så skulle vi ha med Granqvist på en sak till ett Fredrik Lindström-program. Och det tog kanske... Det var efter en Helsingborg-match han hade kommit hem. Det tog kanske 5 minuter av hans tid, 10 då. Och då tänker man ju liksom att han ville vara med. Så det kunde det enkelt fixat. Gick snabbt. Då vill han ändå ha 10 000 spänn för att vara med på den inspelningen. Och då undrar man, vad fan, 10 000 spänn för honom, det är ju ingenting. Så han fick ju det, men vi fattar liksom varför.
Då det är sån dålig stil, så upplever ju inte jag Granen. Han har ju en helt annan aura omkring sig än att vara sån.
Ja, men vad kan det bero på? Jag fattar liksom inte.
Men jag tror bara att om man börjat att tjäna pengar, jag tror bara att man vill ha mer. Och man har råd att fråga om mer också. Så kan det ju vara motsatt, att man är rädd för att man har inga pengar. Och de är rädd för att fråga om för mycket och så vidare. Men han har ju så mycket pengar att han kan ju faktiskt ha råd att få ett blankt nej av er också.
Det låter märkligt ändå att han argumenterar för en sån grej, tycker jag. Alltså jag upplever honom på ett helt annorlunda
sätt. Vi kanske är gammalmodiga, jag och Mats här.
Vet du vad, Mats? Jag ska ge er en riktig körare då. Om du blir ledsen av det här. Granen var inblandad i ett bråk i somras.
Just det.
Gjorde ja, med en dörrvakt och sådär.
Ja, så hans position som landsfader lite hotad.
Ja, den var ju tydlig ett tag, men den kanske har försvunnit.
Hade Helsingborg inte velat ha honom kvar, hade det varit en orsak att kicka honom faktiskt. Men tydligen är han så pass populär inom klubben så att de valde att ha honom kvar.
Och som sagt, det var ju bara för mig är det bara ett krogbråk. Jag tycker inte att
det
var
så jävla farligt. Det räcker ju dagens Sverige. Vi snackar om kränkning nu, så ett krogbråk, det kan rendera vad som helst om man vill bli av med en person.
Ja, det är en kränkning uppe till 10.
Men fråga killarna i Spartak, där är mordförsök och grejer. Med Quincy Promes. Ja. Det är något helt annat. Men låten handlar väl om något justitiemord på den här Hurricane, som jag inte kommer vad han heter.
Nej, men annars är det närmaste vi kan komma. Det är väl kanske då Amadeus Sögaard spelar i BP's A-lag. Hans pappa Runa sitter ju inne nu i finkan för ekonomisk brottslighet. Och han blir förflyttad, läste ni det? Han satt ju på en öppen anstalt.
För oegentligheter.
Ja, och vi knyter ihop med text-tv. Han kollade på text-tv, så kom några snubbar och ville byta kanal. Och han vägrade, och då blev det bråk. Och då blev han förflyttad till Täby, som är mindre öppen.
Ja, han satt ju på en hel öppen anstalt. Ja. Han kunde gå och jobba och göra vad han ville.
Ja, vid Svartsjölandet.
Svartsjöanstalten var det faktiskt.
Ja, så hamnade han på Täby. Det är så bra med att bråka om text-tv. Det är det närmaste vi kommer, Jesper.
Men att Runar har de egenskaperna. Han ser inte ut att ha det riktigt. Det är ju en svärmorsdröm, så att det förvånar oss säkert många.
Ja.
Ja, men han har ju varit i vår systerpodd Gott snack. Och var ju väldigt besviken. Han tyckte att vi inte gav honom utrymme. Jag tror att det finns något riktigt läskigt där bakom.
Ja, det är ju mer än en svärmorsdröm, får man säga.
Ja, jag menar på ytan bara för vanliga damer.
Naturligtvis.
Speciellt när han var gift med Carola. Så, men att han har utvecklats så här då och blivit den här bilden i media överraskar också mig lite grann.
Han är rätt lång och stor, Runar. Alltså såg ni den här, för tala om ingenting då, för att det är så svårt att hitta såna här personer som det är väl Robinho då som, förlåt, vi ska ta det här bilden så här, men Robinho som håller sig undan rättvisan i Brasilien.
Just
för att han
det.
Är dömd, tror jag, till och med i alla fall står under anklagelse för.
Ja, men han är han fortfarande proffs i Turkiet och gömmer sig, va?
Nej, jag tror att det är Brasilien nu igen.
Okej, Brasilien. Men Ronaldinho satt ju i fängelse.
Precis, i Paraguay var det.
Ja, men precis, den här matchen där de spelade om en gris, va?
Ja, de vann typ 600 kilo gris.
Ja, just det.
Han måste ju ha misskött sig fruktansvärt. Den där världens bästa fotbollsspelare gick ner sig totalt.
Ja, han dekade den här linjen. På tal om grisar, såg han bara här om veckan igen. Den är väldigt bra med Anthony Hopkins.
De äter ur hans hjärna, va?
Precis, i slutet där med Ray Liotta, tror jag.
Just det.
Ray Liotta sitter och han öppnar liksom huvudet som en sån här tekanna nästan. Och plockar ut då frontaloberna och allt vad det är.
Ja, med tesked, och så har man då fått lära sig att man har ingen känsel i själva hjärnan. Det är ändå äckligt.
Det är jätteäckligt. Och sen i slutet då på planet, han sitter med den här lilla barnet då. Och delar maten med honom. Det är helt vansinnigt. Och då är det hjärnan då, såklart.
Men vad heter sydafrikanen som mördade sin fästmö för
Pistorius.
Han var amputerad och så vidare. Men han klarade sig först, men sen gick det sämre.
Alltså han blev ju inte dömd för mord, va? Utan han blev väl dömd för vållande.
Ja, nästan inte ens det i början. Han kom undan kanske med ett eller två år. Men så tog ju domstolen tag i det här igen. Och nu fick han ju ett mer normalt straff.
Hörde ni att han, vad heter han, Aron som var expertkommentator under Paralympics, vad heter han, Aron Andersson
va?
Ja, han fick ju skit, han var ju rolig, hörde ni det? Han fick ju förstås kritik som alla får då. Han kommenterade ju att det är bra ändå, apropå kriget, så sa han att det är bra ändå för paraidrotten, för det kommer många paraidrottare som har blivit stupade i krig.
Senare år väldigt stor.
Ja, man brukar vara otroligt duktig på. Och, apropå krig som vi har pratat om innan den här sändningen. Krig är bra för rekrytering till paralympiska idrotter. För det skapar många funktionsnedsatta. Ser många av de här i den amerikanska truppen har liksom amputation och sånt på olika sätt. Och det är inte en helt ovanlig biverkning av krig, om man nu kan säga så.
Lite kul sagt, tyckte jag. Men alltså, det fick jag skit för förstås.
Han försökte ju inte vara rolig, som han sa heller.
Okay.
Utan jag tror att jag tycker att det var väldigt
roligt i alla fall.
Det var roligt, men det var väldigt klantigt, får man ju säga.
Jag tycker det var mer bara roligt.
Bara roligt. Ja.
Första världskriget då i Verdun och Somme då, många paraidrottare kom i dem.
Ja, han sa också att, för det var, han skulle ju då segwaya in till att det amerikanska laget hade många som har varit i Afghanistan och Irak.
Ja, ja, just det.
Men jag tror inte de är så förtjusta. De hade nog hellre haft benen kvar, tror jag, än
säkert
att sitta i rullstol. Ja. Möjligt,
men faktum kvarstår, bra för paraidrotten.
Ja, verkligen. Vi ska bara se här var han sitter. Han...
Är det Robinho vi pratar om?
15 år.
Pistorius.
Ja, men...
Ja, Pistorius.
Pistorius will be eligible for parole in 2023. Så att han är ute snart.
Ja. Han, vilket normalt. Men hans tjej då som han mördade var ju väldigt grandios snygg.
Ja, just det. Ja. Reeva Steenkamp.
Vad snygg.
Hade du koll på henne innan, eller?
Du menar... om Bünchen då, eller?
Ja, om du får ranka nu. Är det Giselle eller är det Reeva som
klart,
är?
Bünchens kropp.
och Reevas ansikte. Är det
så är det.
Drömkvinnan. Ja. Bärandes på varsin tax.
Så är det.
Ja, det är ett sätt att skjuta ut oss på.
Hörde ni i veckan i Göteborg en spårvagnschaffis, en ryss, som körde den här i spårvagnen? Läste ni det?
Nej, jag missade det.
Fruktansvärt. Men det vill jag bara komma till Ovechkin. Vi ska bara komma, Ovechkin för eller emot. För nu har han alltså passerat Jaromir Jagr och är den tredje bästa målskytten i NHL genom tiderna. Bara Gordie Howe och Gretzky har gjort fler. Tror ni att han kommer han alltså bli nummer ett? Vad tror ni om Ovechkin?
Alltså han är väl alldeles för långt ifrån Gretzky, va?
Ja, det är väl typ 90 mål kvar eller sånt där.
Jag tror han får svårt.
Alltså Ovechkin har nog passerat Zenit, va, som lirare, skulle jag tro.
Och så blev han ju utbuad av publiken senaste matchen för att han stödjer Putin.
Ja, givetvis.
Ja.
Men har han gjort det nu verkligen? Eller det var det tidigare som han stött Putin?
Jo, men tidigare, men han har inte tagit avstånd. Och det här, jag säger att han snackar om att gyllene tillfälle att ta avstånd.
Men
det,
jag tror ju att de är väldigt rädda nu från att ta avstånd för att de fortfarande har släkt och vänner i
Ryssland. Precis, det kan vara en förklaring.
Jag tycker att man får ha lite förståelse för de ryssar som... För jag hade nog faktiskt, om så att Maggan hade blivit helt tokig och velat invadera Finland, säger vi. Då ska man ta ansvar och så vet man att mamma och pappa bor i Vismakransen. Mm. Man kanske inte hade direkt då... Nej.
Då har vi också förståelse.
Ja, men det jag tänker med just den grejen då med ryssar och Putin. För jag tror ändå att många har tyckt att Putin har varit ganska bra för landet. För att man, i alla fall från början, blev mer stabilt. Det var ju kaos efter Jeltsin.
Gorbachev först och så Jeltsin sen.
Ja, Jeltsin sålde ut allt.
Men alltså Putin har ju höjt levnadsstandarden i alla fall fram till kriget nu för gemene ryss, att de har fått det mycket, mycket bättre än vad de hade tidigare i precis sin historia. Och det är gas och olja, deras enda export.
Och så såklart Greklands bästa bandlag som det har varit totala tokigheter innan. Så att han har haft väldigt lätt för sig, Putin. Men Putin har också så här återförstatligat massa oljeraffinaderier, gaskällor. Så att...
Han har gjort vad folk har velat, kan man säga, och varit en man utav folket i stort sett. Agerat för folkflertalet, alltså utom oligarkerna, men folkflertalets standard och det. Och därför har han suttit otroligt stark.
Jag tror också, och då har man inte riktigt brytt sig om att Putin är liksom en legitim gangster.
Han är ju det, men också en spännande sak om man tänker på presidenterna som har rullats förbi, ledarna i Sovjet slash Ryssland. Om man tar sista tsaren, vad heter han nu? Han hade i alla fall hår, vet jag.
Alexander, va?
Ja, kanske. Hår.
Nikolaj heter han.
Ja, så kom Lenin, inget hår.
Nej.
Så kom Stalin, hår.
Mycket hår.
Så kom Chrusjtjov, inget hår.
Nej.
Sen kom Brezhnev, hår.
Sen kom Andropov.
Honom räknade bort, han dog så tidigt.
Gorbachev.
Vi tar bort honom då, han var satt på ett, och han var ju så gammal.
Okay.
Sen Gorbachev, inget hår. Sen Jeltsin, hår. Sen Putin, inget hår. Vi kan alltså säga att nästa ryssledare har hår.
En ryss med hår, Ovechkin. Kan det vara Ovechkin?
Ja,
eller han ryska björnen i Zenit, Artem Tsuba.
Ja.
Men i alla fall...
Men visst är den bra?
Väldigt bra.
Ja, tack så mycket.
Om man räknar bort typ fem generalsekreterare så är det ju underbart. Underbart bra.
Ja.
Men i alla fall så det är inte så att jag ser inte att Putin är bra, men jag tror att ryssen, gemene ryss, som du säger, tror jag ändå tycker att Putin har varit ganska bra för landet tills det här hände. 2014 då, med
Krimkriget. De vill ju ha en stark ledare. Alltså, Krimkriget förstörde inte alls Putins redan med bland
folket. Nej, då växte han. Han blev superpoppis med alltså,
Krimhanteringen. Många vill ju ha en stark ledare som kan föra ett krig också. Men det här går över alla gränser. Men Krimkriget satt som hand i handske för Putin.
Men jag tror inte att... jag tror att gemene ryss... Han var populär i Ryssland. Men jag tror att ryssar utanför Ryssland kanske inte var lika förtjusta. Möjligtvis. Ja, det vet jag inte.
Nu pratar vi om saker vi inte vet.
Ja, det gör vi. Men det gör vi hela tiden. Men det är ändå intressant att prata lite om säkerhetsläget, tycker jag.
Oh.
Vi kan prata om lite sport istället, tycker jag. Men jag tycker att ska vi ta ett litet grepp, en liten resumé av OS i Peking. Bara en liten kortis. För vi skiter väl ärligt talat i Paralympics, va? Gör vi inte det?
Jo, man gör ju det.
Jag tycker att det är totalt ointressant. Det är ledsen, men det är imponerande att de springer efter plingbollar och grejer. Men jag tycker inte att det är intressant. Utan jag tycker att OS däremot är intressant, tycker jag. Och om vi ska bara liksom resumera. Vad tycker du, Olle, har varit det mest starkast lysande för svensk del?
Det tycker jag var... Det gick vi inte igenom där förra veckan. Vi sammanfattade väl OS förra veckan.
Nej, vi tog ingen sammanfattning. Vi pratade Van der Poel bara, tror jag.
Ja, men det var ju Van der Poel. Vi var det största. Vi gjorde vi rundan. Och jag sa Van der Poel var störst.
Har vi gjort det?
Ja, det gjorde vi faktiskt.
Okej, men om vi ska resumera OS rent politiskt då. Vad tror du att det kommer bli för framtiden?
Ja, då det här kan man...
Svenska damerna är fantastiska... I världen verkligen, alltså skidor och damer och skidskytt och svenska damer, det är ju helt fantastiskt.
Hörliga.
Det
sticker ut. Svenska damer klokt. Generellt sett?
Ja, alltså de har ju stigit fram något otroligt. Förr i världen när vi vann någon bronsmedalj i OS, Sonja Edström för länge sedan, eller Tony Gustafsson, då var det ju fantastiskt. Och svenska damerna kunde ju inte sticka upp i världstoppen överhuvudtaget. Men nu vänder vi oss vid att vi tar medaljer hela tiden i skidor och skidskytte och även curling. Och det är ju helt fantastiskt vad som har hänt.
Ja, men absolut. Men, och vad tror du att det kommer leda till då för både svensk del men också för Kina som land och OS? Jag tycker ju att OS-ryktet eller renommet för OS hela tiden sjunker lite grann. Eftersom man förlägger i diktaturer. Och...
Ja, dels det. Och sen så sänds det också på kanaler som inte alla kan se i Sverige. Det bidrar ju också.
Ja, OS håller ju på att bli lite marginaliserat. I alla fall... Och pandemin då för övrigt. Vad tror vi för...
När det handlar om Kina och det är både först sommar och sen vinter-OS och även nu Qatar och alltihopa där. Alltså diktaturer då som ju utan medborgarnas godkännande kan skaffa sig något sätt att göra PR genom idrotten. Så lyser det nog igenom ganska mycket. Men jag tror ändå att det som befolkningarna kanske tar till sig mest det är de inhemska framgångarna. Alltså... Svenskarna tycker att det här var fantastiskt. Man tänker inte så mycket på att det gick i Kina. Tror jag. Det var fantastiska medaljskörd som aldrig tidigare överhuvudtaget. Det är nog prio ett. Politiskt okej, men inte så mycket bland tv-tittarna i gemene.
Nej, och sen var det ingen publik heller på plats, så det var ju dyngtråkigt.
Ja, och det känns som att vinter-OS har det lite tuffare än sommar-OS. Nu är det för sig 2024 i Paris, va?
Mm.
Och 2026 i Milano Cortina.
Mm.
Det känns som att OS, det kommer lägligt för OS.
Det behövs ju nu att ett normalt land stiger in. Alltså demokrati i vanliga länder stiger in och tar om världskapet.
Ja, jag kände bara idag, på tal om normala länder och demokrati och så vidare. Fan vad trött jag är just idag. För det är inte alltid, ibland tänker jag så här, men det är väl bra att folk även i andra länder får se att det finns OS och så vidare. Att man ska inte blanda sport och politik. Men idag är jag jättetrött på daltandet också.
Mm-hmm. Utveckla, får du höra.
Jag är trött på daltandet. Varför lägger man skiten i Kina? Varför lägger man skiten i Ryssland?
Du backa så? Det är ju korruption och pengar. Det är väl självklart.
Jo, men såklart. Men det går ju inte att försvara med sport och politik längre.
Nej.
Man pissar på sin egen befolkning och så vidare. Jag tycker att det är för jävligt. Och tyvärr, det är ju bara vi som kan... gör någonting åt det.
Mm.
Men SOK skit i det, för att man vill ju bara ha liksom,
ja, men såklart.
Pengar. De är ju sin bubbla.
Precis, och de tror nog så här. Jag tror att det är det också, det som jag tycker är intressant, om vi ska utveckla det här, att de här förbunden, typ Svenska fotbollsförbundet, SOK och även norska förbunden och så vidare, som kanske faktiskt har en ett arbete för innovationssäkert värdegrund och demokrati och så vidare.
Men jag tror på pappret, ja.
På pappret. Och kanske faktiskt tror det på riktigt att man kan göra skillnad.
Men inte om det krockar med deras egna, så att säga, tjäna in pengar och så vidare, och renommé och sportsliga framgångar, så väger den värdegrund väldigt lätt, i alla fall för fotbollförbundet.
Framförallt tror jag att man lurar sig själva väldigt mycket. Att man, ja, att man liksom tittar lite grann. Man låtsas som att det regnar när någon står och pissar på ryggen.
Som Janne Andersson säger, men vi ska liksom påverka i Katar på plats, säger han. Hur naivt är inte det uttalandet?
Ja, vad är det för jävla idiotiskt uttalande?
Hur gör man det? Påverka på plats i Katar?
Det är också, varför kräver... Så här, jag tycker att fotbollsspelare och fotbollsförbundskapten, då ska man bara säga att det där är inte mitt bord. Det där har vi andra människor som kan ta tag i. Men det är också att Simon Bankfigurer ska kräva uttalanden och ska kräva att man tar avstånd. Men det kan ju inte fotbollsspelarna göra. Det måste ju förbundet göra,
ja,
i så fall.
Låt oss snarka. Då ska vi avsluta med Jespers önskepunkt här, så att vi binder ihop programmet. Börja med Champions League och sluta med Champions League. Och lite språk på det.
Ja, vad kul.
Då är det så att om ett lag vinner, till exempel då när Madrid slog Paris. Då var det en 3-1-seger nu senast, eller hur?
Mm.
Och hade det varit en förlust, så hade det varit en 3-1-förlust. Är ni med?
Ja.
Ja. Då läser jag från när Liverpool spelade mot Inter för någon dag sedan. Mm. Det är också i Champions League. Då står det efter en 0-1-förlust. Då bara undrar jag rent matematiskt, där, minus minus blir plus. Om det är en 0-1-förlust, blir då det inte rent språkligt en seger? För en 1-0-förlust är ju en förlust. En 1-0-seger är ju en seger, men en 0-1-förlust.
Vad heter det på språk, det där? Tårta på tårta, liksom.
Ja, det här, men det blir dubbelnegation blir
det. Ja, just det.
Ja,
ja, det blir det, ja.
Är du känslig för det här, Jesper?
Nej, för att jag tänker att det är ett, som det indikerar ju på att då får man in vilket som är hemmalaget också. Och bortalaget i ekvationen. Och då slipper man skriva ut det.
Ja, just, ordet förlust är ganska tydligt ändå. Att det är
precis,
förlust,
att 0-1 blev en förlust.
Ja, men det är ändå lite lustigt att då en 1-0-förlust är en förlust och en 0-1-förlust är en förlust. Då spelar det ingen roll i det läget vilket som är hemmalag och vilket som är bortalag.
Det får man nog uttyda, tror jag, lite grann ur sammanhanget.
Ja, ska vi säga att det här är lite filosofiska rummet för oss kanske att tänka på till nästa vecka?
Ja, och framförallt kan man försöka uttyda det ur den språkliga kontexten.
Ja, ja.
Menar du sammanhanget, eller?
Ja, sammanhanget är, ja. Men kontext är språk,
kontext är språk. Kontext är språk. Ja,
det har vi lärt oss, ja, här.
Exakt, den hårda vägen.
Den hårda vägen, får man säga. Och du var lite på med svenskan förut också, märkte jag.
Idag?
Ja, du sa någonting du skulle skoja lite om min svenska och så.
Nej, det var ju att Friends rapport på 35 sidor var helt korrekt svenska hela vägen.
Ja, precis. Ja,
för det här är, skulle jag säga, första programmet där du inte har sagt någonting som jag ens har, med den godaste vilja eller ondaste vilja, har kunnat hugga på.
Nej, men jag tycker att jag har ett helt okej språk i övrigt.
Ja, och det här är första sändningen vi har där jag inte med den ondaste vilja har kunnat hitta någonting.
Nej, men du var lite på där med i Friends-rapporten för att du liksom ville nagga lite från tidigare. Och det tycker jag är kul.
Jaha, var det
men
så?
Men jag blir också lite...
Vilken mobbar jag är.
Nej, men jag kan ta det.
Känner du dig kränkt eller upplever du dig kränkt?
Det tänkte inte jag på att det var den innebörden.
Nej, men Mats, du tycker att jag har ganska bra svenska?
Ja, men det är det jag tycker under här.
Ja,
och visst. Jag tycker under att båda ni också har väldigt bra svenska. Ja. Därför tror jag att folk tycker så mycket om er också.
Ja, ja.
Det var jag tror.
Då är en tankenöt till nästa vecka.
Väldigt trevligt.
1-0-förlust, 0-1-förlust. Är det dubbelnegation eller inte?
Ja, jag tror att det kan faktiskt vara båda. Men jag håller med om det, att det blir lite konstigt ändå.
Alltså 0-1-förlust låter ju inte bra.
Nej, 0-1-seger, hur skulle det låta?
Ännu värre.
Ja, det går åt helvete.
Det låter ju inte bra. Nej. Men det är som så ofta med språk. Det är ju bara någonting, en känsla man har. Att det
men de här journalisterna på TT som skriver det här, de tänker ju inte på det alls.
Framförallt det de gör är att de översätter. Jag såg ju någon katastrofal artikel här från Aftonbladet när de skulle skriva typ Brighton Hove heter det, va? Eller Hove.
Ja.
Eller, är det Brighton and Hove, va? För det är ju två städer som har växt ihop. Typ.
Jaha, oj då.
Hove, eller Hove, ja. Så Brighton Hove, Albion heter de ju.
Mm.
Men istället då, för att skriva då, det var så tydligt att de hade bara saxat den från och översatt den. Och då var det fortfarande and i texten. Ah. Inte och. Det blir så jävla
ingen stolthet
ful.
Ens. Nej. Ingen stolthet.
Nej, de har bara saxat och översatt. Ah. Nu var det något annat som var lite tydligare då. För Brighton and Hove säger man på svenska också. Men det var väldigt tydligt.
Men det är som ett tennisresultat också. Att om man ser ett resultat då, att det står 4-6. 4-6 har jag sett på senaste tiden nu faktiskt. Jag vet ju inte om den som först har vunnit eller om han inte har vunnit. För att tror man att de här 4-6, 4-6 som det står, som var väldigt ovan vid, att det är felskrivet på något sätt. Alltså om det är då Medvedev, Nadal till exempel, 4-6, 4-6.
Och då tror man att Nadal har vunnit.
Då vet man inte.
Nej, man kanske
för
inte
det som står först riktigt brukar ju vinna. Så jag tror att det är Medvedev ändå, men det blir ju ett fel i siffrorna.
Otydligt.
Men är det inte alltid att Nadal har vunnit då? Att de Medvedev...
Ja, senast. Nadal brukar ju vinna sina matcher.
Senast,
men...
Ja. Senast.
Nej, men är det inte alltid att det är 6-4, 4-6, 6-4, 4-6?
Ja, det är Mats säger att det inte riktigt
är alltså ingen ordning på alltså 4-6 har jag sett nu och blivit väldigt konfunderad, konfys av detta. Vem vann matchen?
Men ja, okej, men står det inte också då i angivet i sätt då till exempel att det är 0-2 eller 0-3?
Nej, det är det inte gör. Så då lämnar vi den här sändningen upprörda.
Det står bara 4-6, 4-6. Sen går du därifrån så brydd, så brydd, så brydd.
Ja. Ska vi gå ut i lite mål då?
Är det så eller det ska vara? Menar? Ska man vara brydd som medborgare? Nej, skattebetalare?
Och därför går vi ut i dur tycker jag.
Okej.
Okay. En sida som är väldigt bra på det här, eller en hel institution, SVT Text, skriver alltid ut rätt gem och rätt sätt. Hörrni, jag tycker vi tackar för idag. Det har varit väldigt trevligt. Och Mats, vad är det vi går ut på i vanlig ordning?
Ja, kan det vara Love?
Det kan det, men vad heter bandet och vad heter låten?
Det heter ju Florence Valentin och låten heter Allt det ni har byggt upp, ska vi mena er?
Någon dag, en dag, så ska vi nog säga det. Ja, just det. Mm. Så kan man stoppa, har du sett det? Man kan stoppa liksom lillfingret i käften.
Ja, ja.
En dag.
Blir man Tommy Nilsson då?
Precis. Ja, om man tar båda så här. Alltså bred mun. En dag. Så du och jag här.
Då ser man ut som en kille som skulle bli må bra av att mobbas.
Jag tror inte, han har nog varit en riktig mobbare. Han känns som en riktig mobbare.
Jo, svar ja.
I alla fall då, en dag Mats, så ska vi få ordning på det. Det är Florens Valentin med Allt de bygger upp ska vi mena er. Tack för det, vi ses nästa vecka.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.